Vad ska ni göra i himlen, säger folk. Jag menar, harpa, det är i all ära, men det kan ju inte bli roligt hur länge som helst. Jo, det säger den som inte har förstått lovsången och tacksamheten. Som inte har upptäckt det unika i tillvaro. Det som inte liknar någonting annat och som därför dunstar fortare än kvickt. Ur vår kötsliga natur. Vi tittar lite grann i Efesierbrevet 2. Där ska vi läsa verser som vi ofta citerar, nämligen 8, 9 och 10. De är så fyllda, alltså breddfyllda av vishet. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Du såg väl ordet gåva? Guds gåva är det. Vad var det för gåva nu då? Jo, nu var det frälsningen. Det är Guds gåva. Ingenting ska bero på gärningar. Varför inte? Jo, därför att Gud vill inte höra något skryt. Ingen ska kunna berömma sig, står det. Ingen ska kunna stå där i ett hörn och säga, nu har vi kollat min frälsning. Precis på samma sätt som Gud tycker det är olidligt när vi briljerar med våra nådegåvor. Vad har du fått som inte är dig givet som en gåva? Och om det var en gåva, varför skryter du då? Som Paulus skriver i ett annat sammanhang. Vi är frälsta av nåd genom tro. Det är fint. Vad betyder det? Jo, nåden är den kraft som förvandlar ditt liv. Tron är bara ett stycke mottaglighet för den kraften. Kristna har en väldig förmåga att blanda ihop lagens och nådens rättfärdighet. Och vi måste något ta upp detta. Lagens rättfärdighet kan vi kalla för en rättfärdiggörelse genom information. Gud talar om för dig hur du ska vara för att få godkänt. Och du får själv försöka att vara god. Men det är inte så lätt. Skriften säger att ingen är god utom fadern alene. Så det är ingen större vits med att tala om för dig hur du ska vara om du ska vara god, för du är inte god i dig själv. Därför räcker det inte med information. Det är därför som lagens rättfärdighet kommer till korta. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Det behövs något mer. Om inte er rättfärdighet går över fariseerna och de skriftlärde, så kommer ni aldrig in i himmelriket, säger Jesus. Man tänker, hjälp dem som stretade så med sin rättfärdighet. Hur ska det då gå för oss? Jo, det finns en bättre rättfärdighet. Det är ju det som är poängen. Hur funkar den då? Jo, det är inte en rättfärdighet genom information, utan det är en rättfärdighet genom påverkan. Gud vill få påverka oss med sin godhet. Så att vi blir så påverkade av hans godhet att vi börjar bli honom lika, hans avbilder. Jag vet inget bättre exempel än det här med att en person med humor kan efter ett tag få en stor grupp människor att skratta. Hade han inte stått där och skämtat och sådär, så skulle ingen kommit på den dumma tanken att skratta. Men efter ett tag så är alla väldigt glada. Varför det? Jo, därför att där stod en humoristisk person och påverkade de andra. Han stod inte där och informerade de andra. Med knackningar eller morsesignaler eller någon dataöverföring eller sånt. Utan han påverkade med sin humor de andra, och då blev också de humoristiska. Och så är det med Guds godhet. Hans godhet flödar ut som ett flöde av nåd, och han vill få påverka oss med sin godhet tills vi blir honom lika. Väldigt viktigt att vi förstår den här skillnaden. Därför att i det ena fallet, om jag ser att jag gör inte så det vansinnigt mycket goda gärningar, ja, då måste jag ju spotta i nävarna och försöka igen. Det är när jag står under lagen. När jag står under nåden, så måste jag säga: Herre, jag kan få tydligen komma dig lite närmare. Jag får utsätta mig för mer av din påverkan, så löser sig problemet. Två helt skilda synsätt. Det är en tragedi att vi blandar ihop det här i kristenhet. För att om vi såg skillnaden, så skulle vi förstå bättre varför det står att det är ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Nu är det ofta så att vi liksom går och rabblar det här och tar sats, och det finns ingen fördömelse, och det finns ingen fördömelse. Fast jag har ju väldigt mycket fördömelse förstås, att det finns ingen fördömelse ändå. Ja, det är för att vi liksom inte har förstått rättfärdigheten från Gud. Det är en rättfärdighet under hans påverkan. Vi längtar efter en rättfärdighet som sitter fast. En som tillhör oss själva. Men det var det Adam längtade efter när han tog i trädet också. Han ville bli som Gud. Gud vill få bli allt i alla. Härligt, ljuvligt. En total påverkan. Och att ständigt vara utsatt för hans nåd och välvilja. Att ständigt få uppleva, så att säga, tacksamhetens friska källsprång i det inre. Det där levande vattnet som vi ofta talar om, vad är det för någonting? Åh, det är tacksamhet. Vi har korrumperat det hela genom att hålla tacksägelsedagar då man måste ta sats och tacka Gud lite extra. Därför att man har så fruktansvärt dåligt samvete för det mesta här i världen. Och så försöker man liksom göra bot och bättring genom att prestera tacksägelser. Tacksamheten är en gåva att upptäcka. Det är det livet går ut på. Det är min övertygelse. Då återvänder vi till nådegåvan. Det här var en parentes. Ty när tacksamheten liksom börjar att bli det drivande momentet i ditt liv, då visar det sig av erfarenhet att tacksamheten hos den ene tar sig ett uttryck och hos den andra ett annat. Den ene börjar sjunga och den andra börjar be till Gud, och det tredje rusar ut på gatan och säger: det finns ju massor av människor som inte har hört det här. Den fjärde får plötsligt ett brinnande hjärta för alla de sjuka. En tredje åker till Afrika. En fjärde, femte, sjätte. Vi gör olika saker. Och det där är liksom inlagt i vår personlighet. Vi ska kolla lite grann i Saltaren 139. Också det är kanske välbekanta ord, men låt oss titta ännu. Om vi där läser 13-17 versen. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundlig är inte för mig dina tankar, och Gud, hur stor är inte deras mångfald? Ja, Gud har inte gjort dina njurar på löpande band. Han har så att säga inte haft en stor njurfabrik som gjorde njurar, och så var det någon annan fabrik som gjorde hjärtan, och så skruvades det hela ihop. Utan här träder bilden av ett hantverk fram. Det finns ingen slump i ditt liv. Utan istället så har Gud tänkt ett innehåll för ditt liv. Mina dagar var räknade innan någon av dem hade kommit. Vi skapade Kristus Jesus till de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Nå, hur kommer man in i de gärningarna då? Hur får man veta Guds vilja för sitt liv? Jo, grunden för det är att du är konstruerad för det liv som du är ämnad till. Och det betyder att alla de olikheter som vi kan se i våra personligheter har också att göra med vilken sorts liv som Gud har ämnat oss för. Jag menar, somliga människor är väldigt känsliga och har väldigt lätt för att känna medlidande och att överhuvudtaget känna in sin omgivning. Och andra människor verkar som de helt saknade musiköra på det området. Somliga är väldigt frimodiga och andra är blyga som violer. Och violen tittar naturligtvis på den frimodiga och säger: usch, om jag kunde vara sån där. Och han som kanske inte har så lätt för att känna hur andra har det, han tittar på den som går omkring och lyssnar och deltar och hälsar på de sjuka och tröstar de sörjande och tänkt: tänk om jag var sån där. Ja, men du är inte sån. Det finns en väldig hemlighet i det här med att Adam ville bli något annat än han var skapad till. Han ville bli som Gud. Men i vilket fall, han ville bli något annat. Och det här, det utmärker oss alla. Vi har en otrolig förmåga att sträva efter det vi inte har och glömma det vi har fått. Ty tacksamhet, det är att veta vad Gud har gett en och leva i glädje över det. Motsatsen är det som skriften kallar begärelse. Det är att bara veta vad man saknar och hela tiden sträva efter det. Och jag har en känsla av att många gånger när vi kommer in på det här området med utrustning och gåvor, så har vi en kopiös förmåga att önska oss sånt som inte var meningen. Därför att så fungerar vår fallna natur. Och den blir vi inte av med så kvickt och lätt som vi tror alla gånger. Utan många, många gånger är det så här att det finns underbara ting lagda in i vår personlighet. Men vi önskar oss något annat. Och så blir det där aldrig använt som Gud gav oss. Det är också en erfarenhet att den naturliga utrustningen står i harmoni med den som växer fram när den heliga ande tar oss i bruk. Det är inte så att Gud har skapat dig grön och så kommer anden och gör dig lila och sen ska du försöka att fungera som röd. Men ibland hör man karismatisk undervisning som man nästan tänker att nej, men så här kan det väl inte vara. Nej, det är det inte. Vi tar ett enkelt exempel. Gåvan att leda lovsång brukar i regel ges till den som har sångröst. Därmed är inte sagt att stämbanden är det viktigaste, utan hjärtat. Men ändå brukar det vara så att det flyger inte på en nådegåva att spela piano och en nådegåva att sjunga, utan det finns, det man får är som regel gåvan att använda det som man naturligen har till Guds ära. Vi tar ett annat exempel. Ibland så ser man såna här riktiga stjärnförsäljare, såna här som kan sälja precis vad som helst. Så ser man någon kommer till tro. De blir ju väldigt ofta evangelister, har du sett det? De där som kan sälja kylskåp på vilken sorts avbetalning som helst. Så kommer de till tro och de blir underbara evangelister och missionärer. Och man tycker, ja, det var ju knepigt. Nej, det är inte knepigt. Det var bara så att Gud hade lagt in en speciell frimodighet i den människan. Det är han skapad med. En frimodighet att ta kontakt med främmande människor. Ja visst, han kanske till en tid använde denna gåva för att nästan manipulera folk och köpa idiotiska lägenheter på Costa del Sol eller något annat sånt här som kan lugga pengar av folk i parti och minut. Men så får Herren fatt i det här och han blir född på nytt. Och nu ställs detta inte längre i begärets tjänst utan i tacksamhetens tjänst. Plötsligt är detta inte längre en gåva som används för att suga ut omgivningen utan en som används för att berika omgivningen. En gåva som fungerar i nåd och ger nåd. Men fortfarande fanns det en stor naturlig komponent i det här. Ibland blir vi så andliga så att vi förnekar det här, men det är inte sant. Utan istället är det så här att skriften talar om att var och en har fått en gåva. Nu är vi tillbaka där. Det finns någonting hos dig som inte alla andra har. Och när den heliga ande får fylla dig med tacksamhet och får ta just det där unika i sin tjänst, så plötsligt så fungerar något ljuvligt och något underbart. Om du bara inte tittar för mycket på alla andra och tycker att det är ju sån man ska vara, eller sån, eller sån, eller som han, eller som hon. Du har en oerhörd förmåga att måla ut vad andlighet ska vara för någonting. Hur man ser ut när man är andlig. Ibland brukar jag skoja med folk och säga, vet du hur en riktig karismatiker ser ut? Och alla, man ser ju hur alla börjar tänka på Mercedesar och en energisk ung man med en vild glimt i ögonen och stora projekt på gång. Men den vanligaste typen av karismatiker är en gammal tant med en handväska under armen. Och en stor bibel i handväskan. Därför att det är de som håller det hela igång med sina böner, det är jag övertygad om. Gamla bönetanter, vet du. Det är karismatiker det. Det är våra mesta karismatiker. Ingen tvekan om saken. Och då får vi ju istället revidera vår uppfattning om hur en karismatiker ska se ut, som det heter. De ska inte se ut. Titta i spegeln så får du se en, menar jag. Och alla behöver inte se ut som du. Och inte som jag heller, tack och lov. Utan var och en får lov att vara unik. Det är ju det som är det ljuvliga med det här. Om vi bara kan förlösas ifrån tvånget att försöka bli något annat än vi är. Och istället låta den heliga ande verkligen få föra in oss till centrum. Så att vi nu verkligen blir det vi var skapade till från början. Då vill jag säga så här, att när nu den heliga ande på det sättet tar oss i bruk och vi börjar drivas av tacksamhet, då bleknar gränsen bort mellan naturligt och övernaturligt. Den bleknar bort. Och när jag säger så menar jag att somliga människor kommer in i gåvor och tjänster som relativt mycket opererar i det övernaturliga. Medan andra människor kan ligga med någonting som vi rätteligen bör kalla nådegåva och ändå vara verksam huvudsakligen i det naturliga. Vi tar ett exempel. Vi tänker oss en församlingskassör. Det är det mest prosaiska jag kan tänka mig. Han sitter där med sin bokföring och sina bokslut och sina deklarationer och inkomstuppgifter och hyror och amorteringar och alltihopa det här. Hur, säger de flesta av oss. Så förfärligt. Men han gör det av tacksamhet. Det är hans sätt att uttrycka glädjen till Gud över att vara frälst. Ja, men då är det en nådegåva. Låt oss vara överens om det. Därför att det är nåden som driver honom till att göra det han gör. Och han vill få uttrycka sin glädje över den nåd han har fått genom att hylla Herren med sin bokföring. Amen. Amen. Vi kollar. Vi ska ha skriftord så långt det är möjligt. Romarbrevet 12. Sjätte versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Här har du en ljuvlig lista av blandade nådegåvor. Somliga är högst övernaturliga, som till exempel att profetera. Andra är ganska naturliga, som att vara nitisk som ledare. Men i vilket fall? Allt kännetecknas av att det är nåden, det vill säga subjektivt upplevt, det är tacksamheten som driver oss att göra det vi gör. Och där tacksamheten på det sättet driver oss, där suddas gränsen ut mellan naturligt och övernaturligt. För tar vi det så här, så blir det stressfritt. Då kan var och en känna att, ja men jo, det kanske gäller mig också det här, faktiskt. Jag kanske inte behöver känna mig som någon andra sortering i den karismatiska branschen. Utan det här kanske också gäller mig. Och då är krampen borta och den heliga ande kan börja verka. Ty många har försökt att köra med bromsarna på och det har inte gått så bra. Därför man trodde att det här skulle vara krångligt. Man trodde det här skulle vara märkvärdigt och svårt, men det är det inte. Förvaras oåtkomligt för vuxna, jag stryker under det igen. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Låt mig få berätta om första gången i mitt liv som jag skulle föreläsa för ett större auditorium. Jag var på den tiden underordnad lärare i anatomi för blivande läkare. Jag hade haft mycket undervisning i form av gruppförhör och dissektionsanledning och sånt där. Men nu skulle jag vackla in i en föreläsningssal och tala till 65 studenter. Och jag var så nervös så att jag visste inte vad jag skulle göra av mig. Och föreläsningen blev en enda sallad. Den blev så rörig och så osammanhängande och så obegriplig och dum. Så att jag gick där och svettades i svarta tavlan där jag skulle rita olika anatomiska strukturer. Till sist avgjordes saken av en elev som satt längst bak i föreläsningssalen. Han böjde sig ner och ur sin väska fiskade han upp Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och den slog han upp så här framför ansiktet på sig. Liksom bara för att markera hur botten han tyckte det var. Och jag vågade inget säga för jag höll med honom. Jag dröp ut med svansen mellan benen. Och tänkte att antingen får jag lära mig det här. Eller också får jag sluta omedelbart. Jag valde att stanna och lära mig. Det här finns både naturligt och övernaturligt. I en sån gåva. Och måste få lov att finnas. Är inte anden med och inspirerar, så blir det bara prat. Men det räcker faktiskt inte bara med anden. Det vill till mycket träning. Att vara ledig och obesvärad. Så obesvärad att man faktiskt kan tala till ett auditorium och göra det i tacksamhetsande. Och inte i nervositetens ande och självömkans ande och hjälp, hur klarar jag mig nu anden och alltihopa det här. Det gamla vanliga du vet. Så om vi kommer överens om att det övernaturliga i gåvan är tacksamheten, för den är garanterat övernaturlig. Så kort som tacksamheten annars övervintrar i våra liv. Men det övernaturliga, det är tacksamhet. Sen kan det hända att det kommer andra övernaturliga ting. Kraft till de sjukas helande. vishet och kunskap och profetia och allt möjligt annat. Ljuvliga ting, nödvändiga ting. Men det där varierar. Vad gör vi då? Jo, vi säger så här: käre Gud, gör mig tacksam. Jag vet ingen bättre bön än den. När bad du den bönen sist? Vi ber den nu, halleluja. Glöm inte bort den. Därför att det är en bön som Herren gärna svarar på. Han gör det på många olika vägar. Men en viktig väg är påminnelsens väg. Somliga av er kom till tro på det där ljuvliga sättet, då man nästan inte når med fötterna ner till marken. Någon månad eller två. Och då liksom hela livet är lekande lätt och en underbar lek. Och varför sitter ni här och ser så försoffade ut i kyrkan och alltihopa det där? Och så tänker man, så här är det livet ut. Så ska det vara. Detta är kristenlivet. Det är jag som har funnit det. Och så efter ett tag har man vant sig. För det är ju vår olycka att vi vänjer oss. Vi vänjer oss vid nåden och vi vänjer oss vid Guds rike. Och när vi har vant oss vid det så är det bara plikten kvar. Då börjar det tråkiga. Det som förut var en glädje, en sjudande kraft i ens liv, det dunstar bort bara för att man vänjer sig. Det är väl knasigt. Och så ber man: Herre, gör mig tacksam. Härligt, säger den helige ande. Kommer du ihåg den gången? Kommer du ihåg den gången? Minns du det? Minns du detta? Och på olika sätt väcks minnen till liv. Du, den helige ande kan återfylla oss med tacksamhet. Du har väl inte glömt himlen, säger anden plötsligt. Jo, det har jag gjort. Ja, men då påminner jag dig om himlen. Ett härligt ställe. Du ska få se Gud ansikte mot ansikte. Och rätt vad det är så landar det där igen. Och så kommer tacksamhet. Och så börjar han rena oss från våra besvikelser. De där som tar död på tacksamheten så fort. Ja, jag har fått mycket, det vet jag väl. Men sån huvudvärk som jag har idag. Ja, men ta två Bamyl då, säger han. Och så kom ihåg att livet är mer än den huvudvärk du har just idag. Jag tycker under igen, tacksägelsen och lovsången är inget tvång. Är någon glad så må han sjunga lovsång. Men hur många gånger är vi glada utan att passa på tillfället? Och så dunstar glädjen bort. Glädjegåvan, tacksamhetsgåvan, nådegåvan. Och det är när vi börjar att ge ut av det här. Det är då vi upptäcker, så att säga, vad livet egentligen går ut på för oss var och en. Igår var jag inne lite grann på det här med att vi lider så svårt av att vi blandar kristendom och humanism. Har humanismen någonting att göra med att tacksamheten dunstar så fort? Låt oss ställa den frågan. Ja, det har den. På flera olika vägar. Låt mig kort försöka beskriva lite. Humanismen har ersatt förlåtelse med tolerans. Du vet, ju mer influerade vi blir av humanismen, desto mer får vi för oss att Gud förlåter genom att glömma. Att Gud han ser våra synder, men ja. Och så glömmer han. Glömskans hav och fiske förbjudet, och vad vi brukar säga. Men så står det inte. Utan Gud vredgas på synden för att sedan ge nåd. Och vi försöker på olika sätt sudda ut Guds vrede. Och när vi gör det så suddar vi ut Guds nåd utan att veta vad vi sysslar med. Vi ska slå upp hos Jesaja, 43 kapitlet. Den 25 versen är: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är Guds förlåtelse. Han utplånar synden och sen glömmer han den. Han förlåter inte genom att glömma. Det är oerhört viktigt. Och för att utplåna synden så vredgas han på synden. Han måste ju först döma dig för att kunna ge dig nåd. Och om vi istället gör Gud tolerant, så att han aldrig har dömt dig, då har han heller aldrig gett dig nåd. Då kan det aldrig landa i dig att nåden är den oförtjänta gåvan. Nåden är att Gud bemötte dig precis tvärt emot vad du var värd. Och att du har en anledning att förundras över det. Utan när vi gör Gud humanistisk, då blir han så tolerant, och liksom allting går. Och man får inte längre tala om synd. Men så lätt kan vi ju inte trolla med begreppen. Utan faktum blir då att nådens perspektiv fördunklas för oss. Och det vill jag säga igen, att när vi ska tala om nådgåvor, det svåra är att vi vet så lite om vad nåd är. Du vet, ska man predika om synd så att människor får höra något nytt, då får man anstränga sig. Men om nåden kan man tala nästan hur elementärt som helst. Och det är väldigt mycket så att om man liksom börjar tala till moderna svenska kristna om vad de skulle må väl av att omvända sig ifrån, så vacklar alla ut ur kyrkan grå i ansiktet av självfördömelse. Men det skulle ju inte behövas. Därför att om vi alla hade sett nådens stora rikedom, så skulle vi ju tåla att höra talas om vad Herren vill rena oss ifrån. Vi skulle ju redan vara medvetna om att det är inte jag som ska göra det här. Jag vill bara släppa till mig, så gör Herren det. Men vi är obekanta med nåden. Och en viktig anledning till det är att vi får inte lov att tala om synd längre. Gud har blivit humanist i Sverige. En annan orsak ligger i att eftersom humanismen ju inte har någon nåd att bjuda på, så hänger ju egentligen allt på våra prestationer i ett humanistiskt sammanhang. Och humanismen är inte så human som det sägs, utan man är van vid att det enda som räknas, det är vad jag klarar. Och här blir vi väldigt lurade av den humanistiska toleransen. För det verkar ju inte som humanismen var ett lagiskt system. Utan istället så verkar humanismen som ett oerhört tillåtande system. Allt är ju tillåtet. Jo. Men i det ögonblicket som humanismen kräver tolerans av dig och säger du ska vara tolerant, så är humanismen lagisk. Det här är lurigt. Det här är väldigt lurigt. Och ni kanske är för trötta ikväll för att förstå det här. Men hänger ni med så är det bra. Och för att du ska lättast se att humanismen är lagisk, och mycket mer lagisk än kristendomen någonsin kan bli. Så gå till en fullfjädrad humanist och säg till honom att Gud gillar inte homosexualitet. Så får du se hur mycket det blir kvar av hans tolerans. Han smäller av direkt. Han kommer att flyga på dig och skrika om att du är intolerant. Vilket han ju naturligtvis också är. Så det här, det är ett bedrägeri. Men det är ett bedrägeri som binder oss i ett lagiskt tänkande. Att godheten skulle finnas insmugen i det här tänkesättet. Vi är alla mycket lurade. Sen är det så här med humanismen att den bygger godhet på ett rättighetstänkande. Skriften talar om nåd, men humanismen talar om mänskliga rättigheter. Det jag har rätt till behöver jag aldrig bli tacksam för. Följaktligen är det så att ju mer jag tar in av tankar om rättigheter, desto mer dunstar tacksamheten och därmed det andliga livet. Och då gör vi det lilla försöket att få fart på det här genom att utmåla det andliga livet som en rättighet. Åh, sägs det då, vi måste inse våra rättigheter i Kristus. Ja, men det är ju ett lagiskt tänkande. Vi står ju under nåden. Gud har lagt alla sina anspråk på oss åt sidan och vi har lagt alla våra anspråk på rättigheter åt sidan. Och så möts vi på nådens plan. Men då kan vi inte bara tala om rättigheter igen. Det är så fort vi talar om rättigheter så tappar vi förmågan att förstå vad nåd är. Och det är vårt öde. Att vi vet så oerhört mycket om hur vi borde vara. Och vi vet så oerhört lite om den enda kraft i universum som kan göra oss till det som vi borde vara, det vill säga det som vi är ämnade att vara. Vi måste se upp. Vi måste på nytt komma tillbaka till en klarhet om vad nåd är. Så att tacksamheten kan flöda. Tjänsterna, kallelserna, nådegåvorna. Utan att det blir något expertväsen. Utan att det blir prestation. Utan att det blir kramp. Utan att det bara få flöda i ett enkelt och ljuvligt barnaskap. Nu ska vi be. Fader, vi läste i morse i ditt ord att det är som sig bör att du växer till och vi förminskas. Och det är ju en lite ovanlig väg. Vi är ju vana vid att tänka så här att om vi förminskas då kan vi ju ingenting, då kommer inget att fungera. Men då växer ditt rike fram, när du växer till och vi förminskas. Att vi får komma in i enkelheten och barnaskapet. Att vi får upptäcka nådens oerhörda rikedom. Och att du mycket ger oss ögonsalva. Den där som behövs i Laodicea. Det att öppna våra ögon så vi ser. Och så att vi ser skillnad på humanism och kristendom. Vi ber dig allvarligt, Herre, att du hjälper oss med det här. Så att vi äntligen kommer ut ur allt det lagiska tänkande som också har drabbat din kyrka. Och som gör att vi dras med så mycket självfördömelse och dåligt självförtroende och allt vad vi kallar det. Det räcker inte med att ha Guds förtroende. Man måste ha självförtroende också, sägs det. Det står ingenting om det i ditt ord. Fräls oss ifrån ondo, Herre. Och ge oss tillbaka barnaskapets ande. Fräls oss ifrån träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Och ge oss barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och där tacksamheten kan ta sig uttryck i allt det som du lagt in i vårt väsen från början. Ge oss ödmjukhet nog att upptäcka vad du har gett oss istället för att ständigt jaga efter det som vi inte har fått. Och låt på det sättet dig själv bli förhärligad. Människorna ska kunna se våra goda gärningar och prisa vår Fader som är i himlen, står. Då ska det inte vara mycket prestation i det vi har gjort. Alla ska förstå att det var du och inte vi. Och låt det ske, Herre, så att vi får en verklig värmeström av liv och väckelse genom våra församlingar i Sverige. Amen.